Lyckliga toner klingar iväg vid horisonten och vi tänkte prata om just lycka idag. Jag heter Ulf Sandström.
Och jag heter Fredrik Presto.
Vad är lycka, Fredrik?
Ja, det är väldigt intressant. Alltså, för att det där måste ju vara någonting som man får subjektivt definiera för sig själv.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Och det var det vi kom fram till. Igår hade jag möte med Gunilla Hamne och Stefan Sandström. Och vi pratade om man kunde göra ett index för att mäta livskvalitet på något sätt. Och livskvalitet sätter folk ofta i samband med lycka. Men lycka är ju inte nödvändigt för livskvalitet.
Det där är ju lite knepigt. Och samtidigt kan ju inte lycka heller vara frånvaro av olycka. Men olycka kanske är fel ord. Men det kanske är svårt att vara lycklig om man mår dåligt av någonting. Men frånvaro av olycka borde inte vara samma som lycka.
Nej, och det är ju så här, FN har ett nätverk för hållbara utvecklingslösningar. De har gjort ett index för lycka, World Happiness Report. Och där rankar de olika länder baserat på hur lycklig befolkningen är.
Ja, just det. Och förut var det Danmark som brukar hamna i topp. Jag tror att det ligger inte Finland i topp nu, eller?
Finland ligger i topp på detta. Ja, just det. Danmark ligger tvåa, Norge, Island, Nederländerna, Schweiz och sen Sverige kommer på vad blir det, 7:e, 8:e plats. Och det är inte så jäkla illa.
Det är inte så illa, men det är förvånande att varför nu om Finland och Danmark och Norge ligger i topp, varför ligger Sverige längre ner?
Just det. Ja, kan det bero på att vi har ännu mer sjukskrivning för mental ohälsa än någonsin förr och medicinera för depression, vilt och galet, utan att det på något sätt stävs? Är det att vi är utbrända? Är det att vi springer runt i jakt på något vi inte har? Är det att vi är gudlösa? Frågan är öppen och jag är jättenyfiken.
Ja.
De länder som ligger längst ner i detta, det är då den, inte förvånad då, de länder som har krig.
Ja, självklart. Så där har du är återigen, lycka kanske inte är frånvaro av problem, men är du till exempel en krigssituation, då är problemen så stora så att du har inte möjlighet att vara lycklig.
Nej, sen får man fråga också, vem mäter den här lyckan och enligt vilka kriterier? Därför att Bhutan, som då har ett lyckoindex istället för ett bruttonationalprodukt som de mäter, de ligger i mitten.
Ja, men
det
är väl ett ganska fattigt land, va? Eller?
Ja, det här är ju intressant. För då kommer fråga, mäter vi lycka eller mäter vi livskvalitet?
Enligt
Science of Happiness på Berkeley så är ju de inte nödvändigtvis hopkopplade. Det finns ju två sorters välmående. Hedoniskt och eudemoniskt.
Just det.
Och hedoniskt, det är liksom här och nu. Lyckan är att äta någonting gott, lyckan är en lyxig tillvaro, lyckan är att få flyga, lyckan är att få ha torra kläder och säkerhet och kanske till och med bo i ett fantastiskt hem i ett land i fred. Mm. Det är hedonisk lycka. Sen eudemonisk lycka, det är lyckan över att ha kämpat och nått ett mål, ha en livsgärning du är stolt över och som är meningsfull.
Mm. Är det inte också en mening i livet, om det så är religion eller någonting annat?
Precis. Och där har vi ju då i botten på beteendekompassen har vi ju Six Human Needs, där då Claude Madness och tillika Tony Robbins då anser att våra grundbehov för att känna oss förverkligade, det är ju de här sex: connection, love, order, disorder, significance, growth och contribution. Och det är ju inte de som FN har mätt.
Nej, jag vet inte riktigt hur FN mäter det. Det måste ju vara någon sorts, vad heter det? Gallup, vad säger man på svenska?
Ja, alltså de 3000 personer i varje land har blivit ombedda att bedöma sitt nuvarande liv på en skala från 0 till 10. Där 0 är det värsta möjliga och 10 är det bästa möjliga.
Just det.
Och det, de sex förhållanden som mäts i undersökningen, det är inkomst, livslängd, social omsorg, frihet, förtroende och generositet. Och det kan jag ju tycka är lite märkligt.
Ja, det, inkomst som ett mått på lycka tror jag inte stämmer. Det, är det inte så att har man så att säga, det man behöver, man har hyfsat boende där man trivs, mat för dagen, klara sig, och sen så om man sen har liksom 10 gånger mer så blir man inte 10 gånger lyckligare.
Det finns det mycket som tyder på. Det finns mycket som också tyder på att folk som har obegränsad ekonomi upplever att de är ganska lyckliga, men det kan ju vara frågan är ju, eftersom det här är subjektivt, lurar de sig själva att tro det eller utgår de från att de är det för att de har de här stålarna? För att det är ju inte så att om du öppnar en sån här skvallertidning så består ju den av det handlar om kändisar och det mesta handlar om skilsmässor och drogbruk och depression hos dessa superrika kändisar. Nu kan ju det vara tidningens fokus att det finns massa superrika kändisar som har toppen, men
det verkar inte vara så.
Det verkar inte vara som att man blir immun mot livets baksida bara för att man har massa stålar.
Nej, det finns något citat från Janis Joplin. Hon sa: jag gråter hellre i en Mercedes än i en Volkswagen.
Mm. Och det var på den tiden det var stor skillnad på Mercedes och Volkswagen.
Ja, ja, oh ja. Ja, då var ju Volkswagen en skruttbil, räknades det som, och Mercedes var en lyxbil. Men det var liksom en presupposition, som vi skulle säga, att gråta måste hon ju göra.
Precis.
Råd att gråta i Mercedes. Så var det. Nej,
kan vi inte vända på det och säga att om något stressar oss eller traumatiserar oss, för stress och trauma är två olika sidor av samma hink, kan man säga. Om något stressar eller traumatiserar oss så minskar vår möjlighet att uppleva en livskvalitet. Och det vi borde mäta, eftersom det är subjektivt också, vad som stressar oss. En person är jättestressad över inkomsten och en annan har samma inkomst och tycker att det räcker att bli över. Då är inte inkomst det vi ska mäta. Och en människa får en sjukdom som gör att de måste gå vidare här i livet eller från livet och upplever ändå att de har haft ett fantastiskt liv fram till den punkten. Så att, och en annan människa ligger på dödsbädden vid 95 och tycker, vänta lite, jag har inte hunnit färdigt. Ja. Så att livslängd kan ju inte heller vara ett mått. Och då är nästa fråga, social omsorg. Där vet man ju att folk som omsorg, vad menas med det? Att man har vänner eller att man har en stat som ställer upp med sjukvård. För det ena är ju känslokallt, men livsuppehållande, och det andra är ju kärleksuppehållande.
Men jag vet att gamla undersökningar i alla fall, när det var, det kanske inte gäller nu, men det som ökar livslängden mest på den tiden var att vara gift. Det vill säga att ha en livspartner, skulle man kanske säga idag då.
Just det. Och det vet man ju att det gäller ju fortfarande, att den som har en livspartner lever ofta längre. Den som är med i ett socialt sammanhang, som kan vara en kyrka, men det kan också vara ett annat socialt sammanhang, lever ofta längre. Om det nu är bra eller dåligt vill jag faktiskt låta hänga i luften. Ja. Men sen de här andra tre, de säger frihet, förtroende och generositet. De är ju kulturella, därför att generositet är ju subjektivt. Ja. Förtroende är subjektivt. Man kan ha förtroende. Vi ofta i Sverige så får vi höra utomlands i varje fall att vi svenskar, om man nu ska generalisera, verkar ha ett naivt förtroende för myndigheter. Vi tror att staten är till för oss och tar våra intressen.
Det tror jag att vi är relativt unika just där.
Och det gör ju att vi går runt och känner ett förtroende, vare sig det är sant eller inte, och mår ganska bra, fast det kanske inte stämmer, eller om det nu stämmer. Och en annan sak är ju frihet. Där vet vi ju att när människor upplever att de inte får bestämma över sitt liv, så minskar livskvaliteten ganska radikalt.
Visst. Men det är också självklart. Det kan vara så enkelt som att man är fast i ett jobb som man behöver bara för sin ekonomiska överlevnad, men kanske inte trivs med jobbet, då är man ju faktiskt inte fri.
Ja, man kan vara fast i en relation där alla andra säger att den är så bra, men man själv trivs inte, och så plötsligt så är man kluven mellan vad andra tycker eller vad samhället tycker. Eller. Man känner att man kan ju inte bara, man upplever kanske att man skulle helst vilja sluta jobbet och börja ägna sig åt någonting riktigt intressant som inte alls har någon inkomst. Men så kanske man inte törs det för att man känner inte en kulturell frihet.
Nej, precis.
Och det är jantelagen.
Det har vi också.
Det är en ofrihet att få vara vad man vill.
Sant. Jag undrar, är jantelagen fortfarande så stor i Sverige?
Det är en bra fråga. Det kan bara var och en svara på. Jag tror att vi har luckrat upp den lite grann när vi har anammat det här stjärntänkandet som kulturellt, som då Idol och Talang och Robinson. Vi ska ha vinnare på andras bekostnad i tävlingar. Och när allting då är en tävling där en vinner och resten förlorar, så kan vi ju inte längre hålla på med jantelagen på samma sätt.
Nej, precis. Sen finns det ju andra nackdelar med det. Vi har ju pratat om det tidigare, att en tävling så är det alltid någon som vinner faktiskt på någon annans bekostnad. Medan i en lek så vinner alla så länge det är en lek.
Ja, och man kan tävla på ett lekfullt sätt och då är den tävlingen en bra tävling. Men tävlar man på blodigt allvar där den egna vinsten är viktigare än hur någon annan mår överhuvudtaget, då är man ju faktiskt inte generös.
Nej, precis.
Mm. Men det är också en flockmentalitet. Principen är ju rådlig i jantelagen är en hyllning till att inte sticka ut. Och den var ju vanlig i gamla samhället. Och man tror ju då att den bottnar i ett socialt behov av sammanhållning när det fanns mycket hot.
Ja, och dessutom, jag menar, Sverige är ju inte optimalt för odling och allting sånt. Så att vi har ju varit tvungna att klara av tuffa tider. Och då måste vi samarbeta.
Mm.
Det är kanske därför vi har den här också konsensus kulturen som man brukar säga i Sverige. Vi ska alltid vara överens, men det kanske har varit nödvändigt i...
Den har jag förstått att den kommer från
Norden.
Vi har gjort allting som föreningar. Vikingarna drev, röstade fram ledare, röstade fram lagar, röstade fram grejer. Och vi är ju ett föreningstätt land, otroligt föreningstätt. Mm. Där vi istället då för privat ägande, jag var först på den här stranden, min släkting för tre generationer köpte den och jag äger hela Drottningholmsparken. Ingen får komma in här och jag bygger en mur. Så är det ju i många länder där kapitalismen härjar fritt. Här i Sverige så kan du vara med i båtklubb som drivs av ett kooperativ som en bostadsrättsförening som ligger i en kulturskyddad park som ägs av kungen och du kan ha din båt mitt i stan för ett par hundra kronor i månaden.
Mm.
Det är makalöst i Sverige. Vi är så bra på det.
Ja. Och sen har vi också, ganska unikt för Sverige, allemansrätten. Du får gå och plocka bär i skogen om du vill. Du får till och med, vem skog det är.
Och du får till och med kampa så länge du inte stör deras, inom synnerhet från deras bohag. Så att det stör. Ja. Vilket också är makalöst. Alla har en rätt till allt. Jorden är ingens. Det är lånat, precis som kroppen du bor i.
Ja.
Men jantelagen formuleras av en författare i en roman, Axel Sandemose, En flykting korsar sitt spår, 1933.
Jag har faktiskt läst den.
Mm, vad tyckte du om den?
Det kommer jag inte ihåg. jag tyckte att den var helt okej, alltså den var läsvärd. Mm. Jag läste den för att förstå jantelagen. Jag hade en idé om att skriva en bok som skulle heta Anti-jantelagen, men så kom jag på att det var anti och sen så blev inte den... Det blev inte ett projekt som blev av för att idén var inte tillräckligt bra. Men jag läste boken, men det är många år sedan.
Ja, alltså jag tycker idén är bra, men jag tycker inte att man ska se jante som någonting nödvändigtvis negativt. En av de saker som skiljer svenska organisationer mot många i andra länder är att vi är ganska platta. Vi har inte så mycket hierarki. Du ska inte tro att du är något betyder att chefen kan inte komma och bara bossa med folk utan får faktiskt inspirera, utöva inspirerande ledarskap istället för hotfullt eller auktoritärt.
Mm.
Så att det finns ju någonting anti-auktoritärt i jantelagen som är väldigt positivt.
Det håller jag med om.
Och det är också skillnaden på organiskt ledarskap där alla har rätt som ser att nu behöver vi skjuta på rodret och ändra kurs här för att det här är inget bra. Jämfört med länder där bossen är boss och resten ska bara följa.
Just det, där Simon Sinek har ju många tankar om det där, som vi har nämnt förut. Men vad han säger, som chef så ska ditt jobb är att underlätta för dina medarbetare.
Precis, och en god
så
ledare...
Du ska serva dina medarbetare helt enkelt om du är chef.
Ja, och en god ledare är en god följare.
Precis.
Och han har också sagt, han har också ganska intressant talk som är, jag tror att det är TED talk där han säger why leaders eat last, varför ledare äter sist.
Just det.
Så att det, ja, men där finns det ju mycket, men vi är tillbaka på livskvalitet. Vi måste ha ett index här. Vad är det vi ska mäta då om vi ska mäta lycka? En grej är att man kan mäta, finns det många saker som stressar eller traumatiserar mig? För då spelar det ingen roll om det är subjektivt eller kulturellt eller för det gäller bara i den här staden i Norrland eller den här byhålan i Sydsverige eller i storstan.
Ja, har vi en för hög stressnivå så tror jag vi har svårt att känna lycka helt enkelt. Men det är återigen någonting då som är negativt. Så om vi har frånvaro av stress, är vi lyckliga då?
Ja, jag skulle faktiskt vilja nudga över lycka, att vi flyttar oss från lycka som mått till och med, eftersom vi hade både demonisk och hedonisk, utan vi säger livskvalitet. Ett gott och meningsfullt liv som du med ett leende ser tillbaka på, det är väl egentligen ett kriterie som heter duga, höll jag på att säga.
Ja.
Och då är ju frågan, på vilka sätt kan jag mäta det? För att om jag är korkad och förmögen och är övertygad om att jag bidrar till samhället och flocken om jag köper en flaska champagne och ber bartendern hälla ut den i vasken, för att jag kan det. Om jag är övertygad om det så kan det ge mig en hedonisk lycka i stunden.
Ja, det är lite obegripligt, men ja, förmodligen.
Och om jag då ser tillbaka på mitt liv vid min trinda ålder av 97 kanske eller 117 och tänker med ett leende på all champagne jag bidrog till att hälla ut i en vask. Så om jag är tillräckligt övertygad om detta så kan jag förmodligen se tillbaka på detta med ett leende och säga ja, jag hällde i varje fall ut mest champagne.
Det var det som du sa för en stund sedan lite kort. Kan man lura sig själv och tro att man är lycklig? Då, om man tror att man är lycklig så är man väl det.
Ja, och då är ju frågan, är det det vi ska bli bättre på? Ska vi bli bättre på
oss själva?
Ja, ska vi bli bättre på att tro att vi är lyckliga eller ska vi bli lyckliga på riktigt? Och där finns en ytterligare presupposition, ett antagande att det finns verklig lycka och overklig lycka.
Det är det jag menar, det kan inte finnas. Så att om jag är övertygad om att jag är lycklig så är jag ju det.
Jag tror att båda finns. Jag har haft många klienter som har sagt till mig att jag gick runt och trodde jag var lycklig och sen så en dag fick jag en insikt om att min lycka bygger på att det finns fattigdom i andra delar av världen. Och från den dagen så såg jag annorlunda på min lycka och har ändrat min livsföring och nu känner jag mig mycket lyckligare än vad jag trodde jag var då.
Ja, i och för sig.
Så man kan säga att en lycka är en världsuppfattning som i varje fall empiriskt utifrån de här, många av de människor jag möter som säger sådana saker, så kan man väl säga att det verkar som om att det finns fler möjligheter att vara känna livskvalitet och lycka än de du och jag har uppfattat hittills. För vem vet vilken insikt vi har runt hörnet som gör att vi ser allting på ett helt annat sätt.
Just det. Det där har vi pratat om, jag vet inte om vi har poddat om det, men skillnaden mellan förståelse och insikt.
Och det är väldigt intressant, för kunskap kan man förstå, man kan läsa någonting, man kan se det, man kan begripa intellektuellt, men insikt, det är när det känns på ett helt annat plan, känns i hela kroppen.
Ja, och grejen är att du vet inte att du inte hade en insikt förrän du får insikten.
Nej. Du kan inte tro att du har fått en insikt, för du känner det och du känner det inte först, du känner det och får den.
Precis, det är ungefär som, kan man jämföra det med kärlek?
Precis vad jag satt och tänkte. Ja. Man tror att man är kär så inser man att man verkligen är det, eller inser att man inte var det, eller vad det nu kan vara. Men ibland är ju, många gånger så förväxlar ju människor beundran och respekt för kärlek. Vilket inte nödvändigtvis är samma sak. Man kan respektera någon som man ogillar, som står för någonting som man inte alls ställer upp på, men man kan respektera deras färdigheter och kunskaper. Man kan till och med respektera en fiende.
Ja, precis.
Men det är svårare att älska dem.
Älska sina fiender, ja, det är svårare. Jag menar kärlek i en relation. När jag träffade Malena för drygt 25 år sedan nu då, så var det faktiskt någonting helt annorlunda än de relationer jag hade haft innan. Och jag hade ju, innan dess hade jag inte haft någonting att jämföra med.
Nej, och så känns det fortfarande för mig med Melody. Det intressanta är dock att jag på ett plan så upplever jag att jag var inte redo.
Nej, så kan det också vara. Det är också helt riktigt. Stämmer.
I wasn't ready.
Ready for love. Det låter som en låttitel.
Jag tror nästan att det här är ett bra läge att låta de här tankarna åka vidare till toner där alla får skriva sin egen text och sen höra av sig till oss.